Okej, Hare Krishna 101. jag kunde prata, det här är ju ett avsnitt. Alltså gå in mer på, hur kan man leva sitt liv i Krishna-medvetande och enligt dharma och allt på det här viset så att man, det kan funka med livet och man mår bra och lycklig och frisk och god mot sig själv och andra. Det är det går ut på, eller hur? Och Krishna-medvetande är då det centrala, om man säger, eller hur? För att det är då vi är i verkligheten. Våra liv blir på riktigt, så att säga. Fungerar automatiskt, ska vi kalla det så. Men här är du. Eller ni, någon. Man är ung. Man har ett liv framför sig. En fortsättning av det. Kliver ut från skolan. Wow, här möter vi nu allt ihop. Ska jag fortsätta med skola, få högre utbildning? Ska jag skaffa jobb? Vad för jobb? Varför? En kille. Hur är det med tjejer? Och så vidare. Jag utgår från mig själv och mina ättlingar, mina telningar, därför att det är den världen jag känner bäst. Men du får väl anpassa det till din värld. Jag tänkte ändå bara gå in på de här bitarna av våra praktiska liv. Och dela med mig av mina erfarenheter och så att säga åsikter. Min förståelse av hur man kan tillämpa det här. Man ska säga så, det här med Krishna-medvetande. Man kan följa den här Bhagavad Gita och dessa, den gamla visdomen i sitt liv. Därför att det blir ju lätt att man tar till sig den från skrifter och exempel från de gamla visor som levde för länge sedan. Då livet var väldigt annorlunda, kulturen, samhället. Och en del saker är naturligtvis tidlösa och universella, en del saker är annorlunda nu. Och Prabhupada talar om det här med yukta vairagya, att vi måste anpassa oss till tid och omständighet. Tala till sina grabbar som är 19. Tjejer, okej. Okay. Man är kille. Då gillar man ofta tjejer. Och man har förmodligen någon slags dröm eller tanke där att någon gång så, ja, träffar man en tjej. ni andra får anpassa det där till er egna situationer. Men där är vi då. Och då råder pappa så här. Och bygger på rejäl och ibland bitter och ibland söt erfarenhet. Och nummer ett då. Gamle far råder sina söner. Gå inte i första hand på utseendet. Utan få ihop det med någon som du känner och som du känner att du passar ihop med och som tycker om och så vidare. Vad gör folk ofta? Jo, det är dating, va? Man stöter ihop med någon av hon var. Vad vacker hon var, titta. Och så ber man om en dejt, fixar en dejt. Och tjosan hejsan. Men då är man liksom inne i... Ja, ni kan ju titta på hur du... Alltså, min gamla pappa sitter här och talar till sina söner. Det går ju ofta till enligt ett standardmönster, kan man säga, det här med dating. Okej, man börjar med att man attraherar till någon, där det är ofta utseendet, eller hur? Och därför går folk när de är så duktiga på att gå omkring och se bra ut. Man fixar så man ser bra ut om man inte gör det. Det finns alla möjliga sätt att se bra ut idag, eller hur? Och det är ofta väldigt mycket fokus på det just. Utseende, klädsel. Och det är... Och så vidare. Kroppsform. Och så vidare. Så det är väl det första. Undvik den ingången. Men jag är själv, säger pappa då, skeptisk till hela det här med dating. För att det blir ofta som ett slags, jag själv aldrig gillat det. varför. Det blir lätt så här, va? Man har då träffat någon som ser bra ut, klär sig bra, cool, kanske i alla fall. Det är så lite sådär pling, va? Man kanske inte vet så mycket om personer i fråga överhuvudtaget. Men man, ja, man vill då lära känna varandra. Så att så långt så gott. Och vad gör man nu? Ska vi gå och fika eller någonting? Och så fikar man och så pratar man och så vidare. Och sen, ja. Antingen känns det konstigt. Och så är det klart med det. Eller så, ja, vi kanske ska ses igen någon gång. Mitt telefonnummer och vad det nu är för någonting. Och så ses man igen. Känns okej. Naturligtvis så man kanske tar en promenad och pratar och pratar och pratar och båda är ju då ofta ganska duktiga på att visa upp sin bästa sida, eller hur? Om man är attraherad till den andra personen, ofta då på grund av utseendet, eller oj, han har ett bra jobb och hon har det och han har det. Kanske skulle kunna funka och vara godkänt. Jag menar, det får man också vara ärlig med sig själv med att vad är det jag liksom tittar på hos den här personen egentligen? Yttre eller inre eller liksom. Och kanske då man går på den allmänna känslan. Men då är vi också där lite duktiga på, för att när vi kan spela det där spelet och se ut precis på det där sättet, om man nu är lite sådär receptiv, så blir det ju ibland att man liksom förstår lite vem den här personen, om man nu är attraherad till personen, vad den personen är för en och kanske attraherad till, så spelar man lite det där spelet, försöker vara sådan, eller hur? Att allt det där. Så man får ju vara beredd på att de första gångerna man träffar någon så där, inte hur många timmar man får räkna med eller dagar, så är det ett spel man spelar. På sätt och vis. Det är det. Risken är då, för att nu vara riktigt praktisk, att förälskelse uppstår. Vilken då egentligen mest handlar om en besatthet av den person som man nu tycker sig se där. Oj, 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 vilken cool en. Oj, 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 oj. Och så tänker man och tänker. Och när man går omkring och tänker mycket på någon på det sättet, så skapas ju en hel inre mental bild liksom av denna person. Och känslor drar igång. Och jag tror jag är förälskad. Och så går det den vägen. Va? Och men vi har datingvägen också då. De kan ju gå parallella. Ofta gör de det. Och sen brukar det ju vara, har jag hört numera, efter ett visst antal dejtar. Okej, det kommer kyssen där någonstans. Handen där, hålla handen. Som vi säger, det är liksom man kan... Det är lite av ett skådespel, nästan som manusskrivet. Sådant. Om det ska vara riktigt krassa här. Jag tror många känner igen sig där. Jag känner jag för själv igen mig. Lite olika varianter naturligtvis, inte blir för stereotypt. Men efter ett visst antal gånger, ja då hamnar man i sängen. Kläderna åker av. Och whoops. Nu börjar hända saker. Och ja, vi vet ju allt som börjar hända där. Och vi vet ju det, vi som gamla har varit med, att sex är någonting kraftfullt. Jag hörde, jag tror jag nämnde tidigare också, när de tränade sådana här CIA-agenter och sånt, så får de lära sig att de inte ska ha, använda sex som medel att få kontakt med någon de vill spionera på eller så. Därför att när man har orgasm så blir man emotionellt fäst vid den personen. Så säger de. Det skapas ett emotionellt band där. När det är två levande människor på det sättet. Och det vet vi ju egentligen. Eller hur? Vi som har varit med. Och därför... Vad som händer i det här läget då lätt, det är att whoops, nu blir det ett väldigt starkt band här. Och vi typ, kanske till och med då kilar stadigt. Är du min tjej? Är du min kille? Japp. Och så älskar dig, måste man säga då. Nu börjar, jag vet, jag är riktigt cynisk nu. Börjar man säga till varandra regelbundet. Och sen är man igång. Vi har ett förhållande. Varför jag har varit lite cynisk hittills med just det här är för att när det går den här vägen, datingvägen med, ja, så känner man varandra inte än. Man känner inte varandra. Man känner den där figuren som man visar upp för varandra och spelar egentligen. Och den som man då i sin fantasi har skapat. Alltså delvis naturligtvis baserat på den andra personens framträdande. Men också mycket ens egna drömmar. Vi vet ju också det, att det är lätt att man projicerar på både positivt och negativt sina egna förväntningar eller drömmar eller rädslor på andra. Så man ser någon som, ja, för sig då, har hört uttrycket. Riddaren i gyllene skinande rustning. och prinsessan där, tornet som ska räddas. Alltså, det är inte för inte som de där lite skojiga karaktärerna har ibland djupt tragikomiska och romantiska också naturligtvis. Karaktärerna finns där i berättandet över hela världen i alla tider. För det är det vi talar om här nu, väldigt fundamentalt i vårt liv. Men i alla fall. Och då kanske man är ihop, man kanske är förlovad, man kanske bor ihop redan. Med andra ord, man går in i en relation som börjar innefatta ett slags beroende förhållande. Till exempel när man lever tillsammans, oj oj oj, då får man kompromissa. Och man måste dela på saker, det är alla olika, heter det, egenheter man har kommer fram och syns, och man kanske inte gillar den där egenheten och så vidare. Då börjar den verkliga personen visa sig. Och så ofta märker man att nej, det funkar inte, och så kan det bli smärtsamt och jobbigt för en eller båda. Och en del går ju igenom det där gång på gång. Jag tror att risken att hamna där är just det här när man går in i det på det där viset. Från datinghållet, som jag skulle vilja kalla det lite förenklat. Eller från det ytliga hållet. Och det blir ofta då att man, jag menar för oss killar, okej, okay, jag talar av egen erfarenhet, jag och mina vänner när vi var unga. Man försöker att liksom nedlägga, vi använder riktigt grova uttryck ibland. Den snyggaste tjejen, den coolaste, populäraste, hon där, du vet. Va? Fick du henne i säng? Alltså liksom det där snacket, och kvinnorna har sitt snack, tjejerna. Som man ser i tonårs Hollywoodfilmer. Men ja, det blir lätt sånt, den rutinen eller den svängen man hamnar i. Och sen, om man går det steget ut, är man också typ gifter sig, skaffa barn, eller när man gifter sig, när man skaffar barn och det blir en familj och allt så, och det sen spricker för att man först senare upptäcker att man inte passar ihop, då blir det riktigt smärtsamt, och inte bara för de två utan någon av dem, utan barn också, oskyldiga. Så det är därför man, till exempel Prabhupada, Bhaktivedanta Svamprabha, han gav den där regeln till sina lärjungar. Att inte olovligt sex, alltså att det ska vara ett stabilt, ordentligt äktenskap som man såg det förr. Men jag ska säga, en äkta kärleksrelation. Som inte bara är baserad, som sagt, på den där fantasibilden av varandra eller på det där fina sexet som man ofta har i början, men som småningom lätt bara blir en slags, man vågar inte säga rutin, men man måste hitta sätt att hålla det vid liv och så här, och man får problem, och det kan gå den vägen lätt också. Det är nästan, tror jag, någonting som man får beredd på, speciellt när barn kommer och så där. Så jag ska säga, vad som då prövar relationen, det är hur väl känner man varandra, hur väl tycker man om varandra egentligen som man är på riktigt, hur mycket respekt har man för varandra, och ja, hur mycket riktig kärlek har man till varandra på ett djupare plan, som inte, men även när kroppen börjar se underlig ut och ens svagheter är tydliga. Den där tuffa riddarkillen, han kämpar och får inte ihop det ibland och kan inte ge mig allt det här stödet som jag hade förväntat mig och så vidare och så vidare. När man ser varandras brister. Och när kärleken så att säga ändå lever kvar, när man har gått igenom det, och då har man en, ska jag säga, en relation som är riktig. Alltså att man tar det lugnt, med andra ord, ungdomar, med det här med sex. Och det är bättre om man först kan lära känna varandra. Jag tror på det här för att ute på landet där man liksom växer upp tillsammans, och sen den där tjejen där i andra sidan av byn som jag har känt sedan hon var, sedan vi var, hon var 3 och jag var 5 eller vad det. Och vi har varit vänner liksom hela livet, och våra föräldrar är vänner. Det är självklart att vi passar ihop, och sen så växer man liksom ihop genom livet och blir ett par. Jag tror att det är det sundaste och naturligaste. Jag tror jag fortfarande också att livet på landet och i småstaden är det naturligaste och sundaste. För på något sätt, så jag kommer själv från den miljön, så jag hittar alla någon partner. Och bland, jag vet inte hur det är nu, men bland min mamma och pappas generation, alla verkar liksom vara gifta och det gick an, och det liksom skvallrades lite ibland här och där att de har jobbet just nu och så vidare. Men i stort sett, ja, alla i min mammas och pappas familj, deras syskon, det var kanske en 12 syskon som då var gifta, 24 personer, höll ihop hela livet. Och jag tror också det var, föräldrar var inblandade och liksom, ja, tror jag att din dotter är din och min pojk brukar träffas ibland och verkar sällskapa nästan. Vad tycker du om det? Liksom att det träffas där också, och att den relationen finns där mellan föräldrarna också. Både manlig och kvinnlig där, och om de ger sina välsignelser till denna relation, ja, då kommer de också kunna hjälpa till om någonting går, när allting, någonting blir jobbigt, för det blir det ibland. Så det är väl det här egentligen, tror jag, som vi ska lära oss från typ Prabhupada och indier, och det finns fortfarande mycket i Asien vi kan lära oss från dem. Tar vi något annat nästa gång.